Hi, everybody. It's Gene Simmons. You're listening to Alex Room Service, but you knew that.
Alltså, vad är det med Kiss och Japan? Jag vet inte vad det är som gör att det känns så himla speciellt när Kiss har varit i Japan och lirat genom åren. Speciellt de första 25 åren då, som vi brukar säga. Ända som förra avsnittet jag gjorde, när jag sa att det var en som hade önskat att jag skulle göra något om Japan, Crazy Nights i Japan. Så sa jag att jag kanske borde göra ett helt avsnitt om Kiss i Japan. Ett helt avsnitt om Kiss i Japan. Det hänger lite på hur man betonar det. Ända sedan jag la på luren den dagen, så har jag faktiskt gått och funderat på det här och tänkt, fan vad jag, ja, det skulle vara roligt. Så nu sitter vi här i direktsänd radio och Jesus är väl återuppstånden då, fast ingen har sett honom. Det är annandag påsk och jag har en chokololli framför mig tillsammans med mitt kaffe. Och tänkte att vi ska gräva ner oss i just Japanbesöken, för det är någonting... Det finns någonting i det som inte finns när Kiss har lirat i Kanada eller i USA, eller jo, lite i USA, vissa, alltså. Ja, men det är någonting med Japan, jag vet inte vad det är. På samma sätt som det är någonting med Kiss i Skandinavien, det här att when all else fails så kan man spela i Skandinavien. Att de är stora här och hamnar i tidningar när de får spela i Sindelfingen i Tyskland. Det är också fint, men det är något annat med Japan, och det är speciellt roligt nu i backspegeln när man tittar på hur väldigt lite de har varit i Japan då, i jämförelsevis med många andra länder, och hur sällan de har varit där och så vidare. Vi kommer dit. Ni märker, jag är lite pepp idag. Jag har suttit här nu. Jag omger mig av, jag har ställt upp de tre bootleg-skivorna jag har från Japan. Det finns ju bara två från 70-talet. Mama We're All Crazy Now, enkel-LP'n från Tokyo, och Takes Tokyo, dubbel-LP'n från Tokyo. Och sen så har jag även satt upp Kamikaze Kissing, som är från Tokyo 88. Sen finns det väl någon variant till av Tokyo 88 som jag inte har. Det är den där dyra, om det är det röda omslaget eller vad det är. Den har jag aldrig fått tag i, men den ligger inte på listan heller, för den kom... Den såg jag inte till på den tiden. Ja, den ligger lite på listan såklart. Om någon har den och vill sälja så absolut, hör av er. Men det är ingen av mina måsteplattor. Men här är de tre som... De två första där, 77-erna, de såg man ju i Still on Fire och längtade efter att äga. Speciellt Mama We're All Crazy Now, och visade ju sig vara en dyr jävel. Och Kamikaze Kissing var ju en av de första jag köpte. Jag tror det var andra gången jag och Carl träffades, eller andra gången jag var i Göteborg i alla fall. För första gången jag var i Göteborg så lurade Carl med mig till någon skivaffär, och då köpte jag Kiss Still Loves You från Leicester 83 och Light Years Ahead, som jag minns det. Eller var det bara Kiss Still Loves You? I alla fall, sen köpte jag Kamikaze Kissing också. Och det var nog andra gången, tror jag. Och det var från Tokyo 88. Nåväl, vi kommer dit. Vi har ju inte börjat än. Jag sitter bara här och är lite småpepp, som det heter i branschen. Så jag hoppas alla har haft en trevlig påsk. Och ledighet för de kommunanställda. Och antagligen ingen ledighet om man är handelsanställd. Så ja, you give, you take. Och tjänar väl något på det. Jag har varit ledig i alla fall, och det har varit behagligt. Och jag sitter just nu och tänkte försöka ha fönstret öppet, för det brukar bli ganska varmt när jag poddar i det här rummet. Men vi har en massa fåglar utanför som bygger bo i träna, och de låter som fåglar gör, speciellt när de är många. Så det blir ett lustigt bakgrundsljud då, så jag tänkte det struntar vi. En rolig grej sen sist är att när samma dag jag reste till Kongsvinger för att föreläsa, så visade sig att Rhino Records i USA reade ut Gene Simmons Vault. Ni vet, den där boxen som kom för några år sedan som aldrig skulle vara på rea och aldrig finnas på streamingtjänster och så vidare. Kostade 20 000. De reade ut själva, och jag vet inte om ni minns hur det var, det var en stor låda som var som ett kassaskåp. Och i det kassaskåpet, när man då öppnade det, så fanns där pryttlar, och där fanns en Gene Simmons docka och ett mynt. Och sen fanns där en bok stor som en LP-skiva i centimeter 30x30. Med 11 CD-skivor i. Och massvis av bilder och foto. Och Jim berättar om alla demos och så vidare. Och den boken har jag velat ha sedan dess. En gång har jag sett den till salu på eBay för några tusen. Och jag försökte få tag i den, men den togs bort. I övrigt har jag aldrig sett den i verkligheten. Jag fick en inskannad pdf av den en gång. Men det är inte samma sak som att ha den fysiska. I alla fall. Nu reade Rhino ut. Alltså, de sålde ju inte så himla många. Om de tryckte 2000 så sålde de väl 1000 eller något. För folk har ju inte oändligt med pengar till gamla Gene Simmons demos tydligen. Så nu reade de ut den här boken då med de 11 skivorna i för $80. Det är 800 spänn. Och visst, det blev frakt på det och det blev tull också. Men jag kom undan med 1300. Jag gick in och beställde en direkt. Jag tänkte, ja vad fan, jag tar av mina sparpengar till detta. Så det blev 1300 med tull. Men det tog ju en timme, sen var den ju slut. Där är någon variant kvar för 5000 där man får någon actionfiguren också, lite sånt. Men ja, det där intresserar inte mig, utan det är kul för dem som köper det. Men jag köpte i alla fall en sån här Vault. Så nu har jag en fysisk, och där har jag helt plötsligt, alltså det som Gene skriver om sina låtar är ju i mångt och mycket inte rätt och så vidare. Den här spelar ju en 78, så var det 89. Ja, men du vet, så typiska Gene-grejer. Men där är lite som är rätt, och där är framförallt bilder. Både bilder som, alltså rena inskannade foto på gamla Bullfrog Beer och Long Island Sounds och sånt. Och sen så ser man i bakgrunden att där är, ja ni vet, som de har gjort på Kistory och så vidare, att där ligger kontrakt och gamla låttexter och sånt i bakgrunden. Och helt plötsligt har jag hittat lite datum där och sånt som gör att, fan, jag måste göra ett Gene Simmons avsnitt. Om hans tidiga band. För det är ju ingen som har grävt i det. Det är ju ingen som har försökt få ihop en vettig tidslinje från då mitten av 60-talet och framåt. Man vet att han spelar med Long Island Sounds. Man vet att han spelar med Steve Cornell och bla 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 bla, och lite att han träffar Paul och så vidare. Men så jag har börjat sitta och pilla med detta. Det här kommer ta en liten stund. Jag har faktiskt till och med slängt en förfrågan till Gene själv om han skulle vilja hjälpa till. Vi får väl se. Det vet man aldrig. Det hade varit kul att reda ut lite i alla fall, att försöka få den här grundläggande tidslinjen. Sen kommer vi aldrig att få det perfekt, därför att alldeles för många är döda, alldeles för många är borta av andra anledningar, och alldeles för mycket information har bara försvunnit med tiden. Men där kom faktiskt små nuggets i den här boxen nu, och då har jag inte ens tittat färdigt, jag har bara bläddrat och sådär, och så hittar jag, oj oj oj, titta där, då sätter vi datum på den, och så blir hela den tisdagen mycket bättre. Så, precis som livet blir ibland när man hittar poänglöst drabbel. Så där har vi ett framtida avsnitt. Men, och jag kan redan nu avslöja att antagligen blir nästa avsnitt det där Black Sabbath Dehumanizer-avsnittet. För det har jag också börjat pilla lite i. Det finns ju lite att säga om den tiden, och vi har framförallt en hel drös med outtakes och så vidare från när Cozy Powell var med och Ronnie James Dio. Så det är ju en spännande tid. Nu kommer ju boxen med Tony Martin. Äntligen, tycker jag. Det blir inget köp för mig, för det var ju inget extra material överhuvudtaget. Det är en ny mix på Forbidden, vilket ju är jättekul, för den behöver verkligen ses över. Där är bra låtar på den, även om det är den näst sämsta skivan i Sabbaths karriär. Den sämsta är naturligtvis Never Say Die. Det är ju en barock skiva till att ha varit så fantastiskt band. Men det är också en transition piece mellan två band. Liksom. Så att, skit i det. Men det var inget extra material för mig. Inte ens live-skivan, Cross Purposes Live. Så det blir nog inget köp. Beroende lite på vad som står. Det är en 40-sidig bok med. Men det är ju ingen som minns någonting. Och framförallt är det ingen som minns sånt som jag vill läsa. Så jag ska titta lite i bookleten först innan jag eventuellt köper den. Men varför skulle jag? Jag behöver ju inte fler Headless Cross och Tyr och Cross Purposes. De har jag ju vackert stående i hyllan. Och min Cross Purposes är dessutom signerad av samtliga medlemmar. Eftersom, ja, vi var ju med på den tiden, som är här på ålderns höst. Så det blir inget köp så. Men jag är jätteglad att denna musiken nu kommer ut på streamingplattformar. För oavsett vad vi äldre vill och tycker om fysisk media och så vidare, så är det ett välkänt faktum att finns du inte på streamingplattformar idag, så finns inte din musik för de allra flesta. För det är väldigt få människor som har varit intresserade av att gå och leta upp gamla ex av Tyr för att få höra hur ett urvattnat 80-tals Sabbath utan Ozzy låter. Så jag är jätteglad nu. Nu får de en ny chans och kanske kan nå en helt ny generation publik. Och det är ju det bästa av allt. Så nu har vi hela Sabbaths katalog till slut på streamingplattformar, vilket gör att förhoppningsvis så dör inte de i alla fall så fort som många andra band gör som inte deltar. Jag förstår helt och fast, rent ekonomiskt så förstår jag de som inte vill vara med och så vidare. Det köper jag. Men jag tycker också det är synd, för att det är en annan tid idag. Och ja, för min del, nu lever inte jag på musik och så vidare, men det är det ju, om man inte heter Madonna och sådär, så är det, eller Taylor Swift, så är det väl svårt att göra det. Men nej, det är tveeggat svärd, jag förstår, och alla ni som inte använder er av streamingplattformar, hur ni nu lyssnar på denna podden. Det är helt okej för min del, och jag förstår det på jättemånga sätt och så vidare. Men jag använder det själv, men jag betalar för det också, så att jag drar väl någon form av strå till någon form av stack. Sen äger jag ju de skivorna som jag vill ha. Det är ju, jag kan också tycka att skivbolagen skjuter sig i foten när man gör nypressar på Black Sabbaths skivor och så tar man 300 spänn för en LP som har funnits ute i 50 år. Jag tycker inte det är schysst, varken mot artister eller mot fansen. Speciellt inte de yngre fansen. Jag menar, det är ju, ja, det får man diskussion för ett annat forum. Vi lämnar det där hän. Men Black Sabbaths Tony Martin-tid äntligen komplett på streamingtjänster. Och ute igen på CD då. Där är ju några extra grejer. Så där extra spåret på Cross Purposes är med. Och extra spåren från singlarna på Headless Cross och Tyre är med. Så där är ju några extra låtar, men inte som inte har varit ute innan. Jag saknar ju det här att det finns ju inspelningar med Tony Martin från The Humanizer-tiden. Det hade ju varit en dröm att höra hur han tolkade de låtarna. Ja, lite kunde varit livekonserter. Och finns säkert demos vi inte känner till och så vidare. Men det är svårt med Black Sabbath, för Tony äger inte namnet längre. Hade detta varit på 80-talet så hade det ju varit hans namn och han kunde gjort vad han ville. Men nu är det väl, gissar jag, Sharon Osbourne som äger det. Och då får det väl lov att stå, till nöds får det väl lov att stå Black Sabbath på de skivorna som faktiskt hette Black Sabbath 88, men man får väl inte släppa nya grejer då under det namnet, för att då är inte Ozzy med, och är inte Ozzy med så är det inte Black Sabbath, vilket tydligen är viktigt för jättemånga människor. Det är ju sorgligt i min bok. Mer sen sist, inget speciellt tycker jag, så vi kastar oss in i, ja, alltså det är så peppigt, jag ska bara äta choklad. Jag vet inte, en av de första, allra första gången jag kom i kontakt med Kiss i Japan, det var på Kvitt eller Dubbelt. 1986 så körde de Kvitt eller Dubbelt på Sveriges Television. Och vi fick se lite klipp där som jag aldrig hade sett för när jag var 9 år gammal. Det var bland annat Harter than Hell-reklamen. Och sen fick vi se, var det Rock'n'Roller Night, det va? Jag tror det, från Tokyo 77. Och man bara sminkade Kiss live, det här är ju inte, det här är det bästa jag har sett i hela mitt liv. Och det var det ju, det är fortfarande sant. Och sen när jag då satt in den här annonsen i OK och började shoppa efter piratskivor som jag ville köpa, så fick jag ju en massa videolistor med folk som hade Kiss på VHS som jag kunde köpa för 3 kronor i minuten plus band och porto, så det blev ju dyrt. Och det första jag köpte, jag kommer inte ihåg, det allra första jag köpte måste ha varit Tokyo 77, Houston 77, och sen så lät han bandet gå, och så var det Largo 79 där som jag fick inte hela då. Tokyo är ju 50 minuter och Houston var väl 80, det är 130. Ja, men då fick jag väl en 50 minuter Largo 79 också på 3 timmars band. Så att jag tror det första jag såg med Kiss som liksom bootleg VHS hemma, det var Tokyo 77, den här 50 minuter specialen. Som jag inte visste då var nerkortad. Alltså jag hade ingen jättekoll på det där. Eller jo, Still on Fire hade ju kommit. Så jag hade kanske koll på att det inte var alla låtarna, eftersom det fanns en LP-skiva som hade fler låtar. Jag vet inte om jag tänkte så på den tiden. Men 50 minuter, det första jag satt in videomannen, tryckte på play. Och så var det, all right, Tokyo. Och så Detroit Rock City, och så går de ner för trapporna. Och så blir ju livet aldrig detsamma. Och det är vi ju väldigt tacksamma för. Så det är något magiskt med den där. Och sen efter hand som tiden har gått och man har fått lära sig väldigt mycket om Japan 77, Vad som var tanken med det, att de spelade in en live-skiva där och att de filmade två konserter för en tv-special och så vidare. Och nu sitter vi då på kompletta versioner av båda kvällarna och flera versioner av tv-sända specialen i en kvalitet vi bara kunde drömma om på den tiden. Ingenting av det har ju förminskat magin som väcks i mitt sinne när någon säger Budokan. Det är någonting med Budokan. Jag vet inte vad det är. Det är till och med när man läser Michael Schenker Group live at Budokan. Det är bara... Då vet man det är bra, fast jag inte är jätteintresserad av Michael Schenker Group och fast jag inte kan så mycket om dem. Jag har sett dem live några gånger. Så här. Men så hör man One Night at Budokan. Så jag får väl släppa en sån här LP-skiva till så för att döpa den till Alex Room Service One Night at Budokan. Strunt rätt. Men det finns någonting med det. Jag har ju aldrig varit där och jag kommer väl aldrig dit heller, gissar jag. Jag kommer väl alltid prioritera andra resor. Men det kommer att få bli en liten sån pojkdröm att det finns ett ställe i världen som heter Budokan. Och där inne har det bara hänt magiska saker. Och det kanske är som med vissa... Jag är ju inte den som säger att man inte ska titta bakom skynket och så vidare. Jag gillar ju att gräva och sånt, det vet ni. Så, men man kan, jag kanske inte skulle se den i verkligheten. Den kanske inte är som jag vill den ska vara i mitt huvud. För jag har svårt, det kan jag vara ärlig att säga, innan vi ska gå kronologiskt, var inte oroliga nu här, bara för att jag spårar ur lite. Jag har faktiskt svårt för att se Tokyo 88, den tv-filmade med Kiss, och veta att det är samma som Tokyo 77, det är samma hall. Men Tokyo 88 är så upplyst, man ser publiken och det ser inte så stort ut och så vidare. Och det är inte samma känsla, för 77an är som de 70-talskonserterna ofta är, det är fokus på bandet. Du ser nästan ingenting av arenan, du ser till nöds någon rad längst fram där det sitter några tjejer med benen i kors och klappar i takt. Men du ser inte hela arenan, du får ingen uppfattning om hur stort det är, så det skulle kunna vara 83 miljoner människor där inne eller 3000, helt oklart och svårt att förstå. Och det gillar jag, för det betyder, då behåller vi Kiss i Kiss egen värld, jag gestikulerar väldigt vackert här nu. Vi behåller Kiss i Kiss egen värld, i Kiss egen bubbla. Där det bara finns 70 minuter konsert. Ingenting annat. Det finns ingenting annat. Och jag gissar att det är den känslan som många har försökt behålla. Eller jag försöker behålla genom att fortsätta gå och se dem på senare år. När det låter inte som 77. Bla bla bla. Ja, men det är någonting med den världen. Det är som jag brukar säga med Dream Theater. Det är ju ett av mina favoritband. Ja, nu blev det sidospår igen. Men de har också gjort en live-skiva från Budokan för övrigt. Med Dream Theater är det ju... Jag tycker de första... 5 plattorna är fantastiska. Och sen tycker jag om någon skiva till efter det. Och sen tycker jag det mesta är okej. Men det är ju inget som jag lyssnar på till dagligdags. Däremot när jag hör musiken så hör jag att det är Dream Theater. Och jag älskar att befinna mig i den världen. Jag behöver inte tycka de senaste 5 plattorna är fantastiska eller ens bra. Men jag kan lyssna på dem. Därför att när jag hör dem blir jag lycklig. Eftersom jag får lov att befinna mig en timme då tillsammans med dem. I en värld som bara är deras och som inte alls låter som Marcus och Martinus eller Bobby Sox eller Sound of Music. Och det är väl lite så, Kiss är ju den ultimata drömmen, ultimata verklighetsflykten och har varit sedan de började. De flesta band har inte varit det, de har ju byggt upp till det. Kiss startade ju där och byggde vidare på det. Så när vi är i Japan 77... Så finns där inga brister. För det är också en obestridlig sanning i min värld. Att där är Kiss på topp. Alla kategorier. Allting de har jobbat för. Allting de har kämpat för. Allting de har drömt om. Peakar i Japan 77. Sen ligger det och krafsar lite där uppe på sommaren 77. Men sen går det ganska fort ut för. Från hösten 77 och framåt. Kommer vi också till strax. Hoppas jag. Om jag kommer ihåg det. Men det är någonting. Alltså... Det är så perfekt här. De har fått en helt ny scen för Japan. Och de använder den till fyllest. Och setlisten är bra. Bandet är bra. Och de är så jävla taggade. För så här stora har de inte varit någonstans i världen än. Som de är i Japan där folk jagar dem liksom. Så det är klart att de blir taggade. Det är lite som när de kommer till Australien 80. De är väldigt bra där fast de har märklig ljudbild och så vidare. Men det är ju den sista gången de är superstjärnor. Det är Australien 80. Sen dröjde det ända fram till reunion-tiden 96. Och det, jag antar att de visste det. 80 har de ju precis varit i Europa och spelat i små ishallar och i Leiden och Drammen och så vidare. Och så kommer de till Australien och spelar stora, stora utomhusgig och så vidare. Och alla blir behandlade som kungligheter. Som de ju tycker att de är, men de fattar att okej, det är ju bara här som vi är så här stora. För det går inte att jämföra med Rio 83 och det och så vidare. För att där är mycket folk, det handlar ju om att de aldrig hade tillgång till band. Det var väl Queen 82 som var första bandet som lirade i Rio. Så att det kunde ju lika gärna vara Lasse Stefan som kom. Då hade de också sålt 110 000 biljetter därför att det var ett band som lirade där. Som inte var inhemskt. Så det är ju coolt som fan att det var jättemycket folk där. Men det sa ju de ju själva också, att det är ju ett jävla u-land att befinna sig i. Det är bara svält och död och elände överallt. Och så stora massvis med folk på arenorna. Det är inte samma sak som att bli tilldelad stadens nyckel i Sydney. Och utropa Kiss Day och de skapar kissglassar och allt. Alltså det var ju pandemonium där liksom. Och tillbaks till Japan. Och det var ju så det såg ut i Japan 77. Sen är det någonting annat också. Ljussättningen, det här har nog inte många tänkt på. Ljussättningen på scenen är den snyggaste de har haft, tycker jag. Den är baserad på, skulle jag vilja säga, utan att ha analyserat detta överhuvudtaget, men jag tänker på det nu. Det är grönt och rosa, lila, rött som är liksom huvudfärgerna, för det är de färgerna jag ser när jag tänker på Tokyo 77. Så det är någonting med ljussättningen som är så jävla snyggt. Det är liksom lite technicolor vackert. Det är det som man önskar att Destroyer-scenen hade varit. Ska vi börja? Sätta mig till rätt. Vi börjar nu då. Kiss på sommaren 76 är på Destroyer-turnén i USA. De har släppt Destroyer och den har sålt hyggligt för att det är en låt som folk gillar, en ballad. Och de har skapat en scenshow som är stor med den tidens mått mätt. Idag ser det ut som en högstadieproduktion från Härryda skolan. Men då var det snyggt och trappor och skumgummi stad som rasar ihop i slutet och ett träd och så vidare. Och den är ganska cool fortfarande. Men nu har vi så pass mycket foto, så pass mycket filmer som man ser även bristerna och så vidare. Men den var cool och den fyllde liksom en funktion. Problemet var att den var otroligt dåligt upplyst. De hade inga frontlights, de hade bara ljus uppe i torn på scenen och så vidare. Så det var jättemärkligt, man kunde knappt liksom njuta av hur den såg ut. Och fick inte hela showen, därför att du såg ju inte den så bra. Om du stod långt bak eller om du var i fel arena och så vidare. Så att det är därför den är lite mytomspunnen. Man skulle ju vilja att det hände mer på de showerna än vad det gör. För att egentligen spelar de 65 minuter i rasande fart. För det är Destroyer-turnén, det är ju som 80-talet. Alla låtar går i 180. Heart of the Hell har aldrig gått så fort. Firehouse har aldrig gått så fort. Och när de kör Juice som extra nummer, det finns ju ingen Juice från hela Destroyer-turnén av de inspelningarna vi har som låter bra. För Ace, han hinner inte med. Den går så jävla fort där. Men det är en cool turné, häftig låtlista, Flaming Youth med i början, Watching You också, och de spelar ju Destroyer-låtarna som de ska se ut då, inte som på Alive-turnén, eller fortsättningen av Alive-turnén som är Destroyer-turnén i Europa och Kanada, där de står på Alive-scenen och kör Detroit Rock City och Shout It Out Loud och Flaming Youth, utan det ser faktiskt häftigt ut och det passar in lite. Och så spelar de in en ny skiva, släpper Rock'n'Roll Over till hösten och behåller scenen, de tar bort stadsbitarna och tornen och sådär, det som skulle vara lite gotiskt torn och så vidare, lite mystiska. Mycket av det tar man bort, men en del av det behålls. Och framförallt så fokus är nu inte på att det ska vara en bländande teatralisk show längre, utan det ska vara en Kiss-show. Trumpodiet blir helt annorlunda och vi får frontlights. Så från Rock'n'Roll Over-turnén har vi snyggare bilder, bättre bilder, och Gene verkar ha gått ner lite i vikt, om det nu är viktigt för någon, så ser man att dräkten sitter faktiskt annorlunda på Rock'n'Roll Over-turnén än vad han gjorde på Destroyer-turnén och så vidare. Kan man ha annan dräkt också, eller att de har spänt ut den, eller spänt ner den, eller spänt bort den. Rock'n'Roll Over-turnén kör vidare i USA och de vet att de kommer få en ny, den ser fortfarande rustik ut. Tittar man på trumpodiet och så vidare, så ser man att Det ser lite ut som lastpallar och sånt de står på ibland. Och ja, det är inte helt genomtänkt, men det är en vidareutveckling av Destroyer-turnéns lite för plottriga scen. Och sen så kör man då Rock'n'Roll Over-sättet med Take Me och Ladies Room och Making Love. Och sen vet vi då att någonstans i slutet av 76 börjar man planera för att åka till Japan. Det är en väldigt söt uppbyggnad till Japan. Det skickas brev. Japan är ett formellt land. Allting är byråkrati och formaliteter. Man är hövlig mot varandra och snäll och rar. Så det skickas brev till Japan. Hej hopp, här kommer vi. Ett amerikanskt rockband med spektakulär scenshow och rockmusik i bagaget. Vi kommer att spela hos er. Och så skickar man så. Hejsan, ni är så hjärtligt välkomna till Japan. Bla 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 bla. För det är så det funkar. Och det är ju mycket trevligare än att vara otrevlig. Så, och sen så redan i... Det här sker ju redan på hösten 76. Att man börjar kratta den manegen. Och sen så ska det byggas en ny scen. Och i början av mars så får man veta att produktionskostnaden för den nya scenen kommer att bli $46,000. Vi har dokument från Udo. Det är ju bokningsbolaget och personen, Mr. Udo. Om, för då har Kiss begärt, kan vi få lite hjälp med översättningar till så att vi kan prata lite japanska på scenen här. Clap your hands, how are you feeling och lite sånt vill man ha översättningar på. Och då svarar de hövligt att ja, det finns inga direkta översättningar på det här och det är nog bättre ni pratar engelska för de flesta begriper det. Men här är i alla fall, om ni prompt skulle vilja säga detta och detta, så är här uttalen, inte de formella, inte de riktiga orden då, utan då ska ni säga ho-we-ka-da, och så är det, betyder det någonting. Det är väldigt kärt. Det känns inte alls som ett amerikanskt skräckrockband som ska åka till Japan och krossa publiken, utan det känns som en liten studieutflykt kanske från Härryda kommun när de ska till Ljungskile och titta lite på deras nyinköpta lagerlokaler. Det är väldigt kärt. Och sen kommer mars 1977. Då har Kiss precis avslutat USA-turnén. Jag tror sista giget är 7 mars i Hampton, va? Ja, det är i alla fall i början av mars. De har ett par veckor på sig att vila upp sig och sen åker de till Japan. Det fina med denna turnén är att de är fortfarande det gamla Kiss här. De är fortfarande det Kiss som spelar där folk vill ha dem. Det kommer att förändras inom ett år, men just nu så de har bokat sig till Budokan såklart. Där ska de spela 4 spelningar, varav 2 kommer att filmas. De spelar 2 gig samma dag nämligen, den 2 april. Och det ska filmas för en tv-special och så vidare. Det finns en extremt tydlig och detaljerad resrutt för hela resan. Men de ska även spela i småhålorna Osaka och Nagoya och Hiroshima. Eller Fukuoka. Kyoto, förlåt. Och det de börjar med att åka till, det är väl, är det Kyoto, ska vi säga, om det är Kyoto de repar i. Nu kan vi se så vi får rätt. Det är väldigt viktigt för mig att det här blir rätt. För det här är det roligaste jag vet. De börjar repa i Kyoto, mycket riktigt. Nej, förlåt, Osaka är det. Osaka är det för att där är de i 3 dagar och repar innan det är premiär. Och premiären är i Osaka. Så är det. Jag ljuger och hittar på här. Nu märker ni tydligt. Det finns ju skitcoola bilder idag. Det finns ju tusentals bilder från Japan 77. Svårt att veta vilken som är från vilken stad och så vidare. Men det finns massvis av bilder och det, numera finns det några riktigt jäkla coola repetitionsbilder. Kiss på scenen osminkade i Japan. Jag ska se om jag kan slänga med 1 eller 2 i mailutskicket. I så fall har ni ju redan sett det nu. Då. Men det är sånt man drömde om att se när vi var små. Kiss på scenen utan smink. Liksom. Och nu finns det några coola sådana. Jag ska se om jag kan lägga med någon i mailet jag skickar ut. För det är sånt får det alltid att pirra till lite extra. Och det viktiga är då, Kiss lirar inte bara stora arenor utan de spelar även i småhallarna. Så de spelar i då Kyoto och Nagoya och Osaka. Därför att det är där folk vill se dem. Och speciellt, jag tror det är hallen i Kyoto som tar 2200 personer. Det är ju inte mycket folk alls. Men de spelar där. Folk vill ha dem där. Och det blir ju succé. att de åker runt och bygger upp till då. De kör 3 kvällar i Osaka, 24 och 25. Och sen är det Kyoto den 26, tror jag. Och sen är det väl Nagoya 28, ja, för de är lediga 27. Och sen så är det Nagoya 28, tror jag. Och sen så är det Osaka igen den 29. Och sen är de lediga till april. Och då är det 1 april Tokyo, ett gig. Det är det som finns på LP. Takes Tokyo och Mama We Are Crazy Now. Sen är det 2 april, 2 gig, en på eftermiddagen, en på kvällen. Som filmas, båda var för sig och klipps ihop sen. Sen får de inte vara i hallen den 3, för då är det någon tävling. Det är någon sån här, de ska ha någon spelling bee eller någon stor tävling. Så scenen ska ut 2 april, så efter kvällsgiget ner med allting ut. Och så ska hallen vara tom och renstädad och fin till den 3, så att man kan ha sin tävling. När tävlingen är avgjord, in med scenen igen, för den 4 april kör Kiss sista giget i Japan 77. Det är otroligt häftigt. Och idag sitter vi då på superroliga dokument från, som berättar 2 saker för oss. Ett av dem är att Eddie Kramer var på plats och spelade in en live-skiva. Den skulle heta Rock and Roll Party. En enkel LP, bara för den, tänkt för den japanska publiken. Men de ändrade sig ganska snabbt att det är mycket pengar för att lägga på en skiva som ska nå en väldigt liten publik. Så vi väntar och så använder vi oss till stor del av den skivan och de inspelningarna. Och så gör vi en dubbel live istället som hela världen ska få tag i. Det är ju därför det är så väldigt mycket japanska versioner av... Eller japanska versioner. Det är mycket låtar från Japan på Kiss Alive 2. Därför att det fanns ju redan en hyggligt färdig live-skiva. Den har ju läckt ut i efterhand sen. Finns ett mögligt band. Originalband, Eddie Kramers mix av den här skivan som läckte ut på 90-talet, och där är tyvärr väldigt mycket digitala artefakter på den mixen eller på den utgåvan, och sen är det problem med då att bandet inte är perfekt i skick. Sen har det kommit några remix eller så här remasters och så vidare, att folk har suttit och pillat i sina ljudprogram och kallar det för en bättre version och så vidare genom åren, men här om året fick vi tillgång till själva bandet och gjorde en ny överföring i så vansinnigt högupplöst ljud så det går knappt att räkna megabyten. Och den blev bra, men den blev inte bättre, för att problemet är att bandet är förstört. Just den, alltså det här är ju inte originalrullen på något sätt, utan det här är en tvåkanalsmix som Eddie Kramer gjorde på 70-talet som har sålts på auktion och så vidare. Men så att så länge vi inte får tag i originalmixen så kommer vi att lida av att det är problem i I Want You och lite sånt. Men visst, det blir ju bra ljud och sådär, men det blev inte så pass mycket bättre att pengarna var värt det, kan jag säga. Så vi njuter av den versionen vi har och kan lyssna, för de låter ju för jävla bra här. Det är ju inga överdubbningar och sånt vad jag vet, utan de lät ju verkligen så här. Och sen har vi då ett helt block med dokument, med block med... Där man jämför varje låt från varje kväll. Och så... Jag ska läsa ut. Vänta. Vi kan ta Detroit Rock City från... Så har man till vänster second show, till höger first show. Opening, first show better. Och nu är vi på second show. Detroit Rock City, 3:47 lång. Good except for ending. Need wide shots. Use this version but insert video from first show, specifically single shots and opening. Så går vi till högersidan då. Opening på first show. Use this. Okej, introt var bättre där. Detroit Rock City, 3:50. Better opening than second night. 1:43. Use ace, good shot. 2:40, ace, good shot. Och så har vi hela gigget. Man går igenom låt för låt vad som ska användas. Och så kan vi då... Nu behöver vi inte det, men då kunde man sitta, när de här dokumenten kom, för de kom för några år sedan, då kunde man sitta och titta på den och veta, okej, den vinkeln är därifrån och den vinkeln är därifrån och så vidare. Men nu har vi båda kvällarna kompletta i toppkvalitet. Har läckt ut i samband med den här hårddiskläckan för några år sedan. Så att nu är det ju, that's neither here nor there, som de brukar säga i branschen. Och, så att Kiss i Japan 77 har ju... Och sen så har vi då... Oh, vi får inte glömma Mr. Peach. Länge hade vi Japan. Vi hade Tokyo-giggen. Vi hade första kvällen då som är från LP-skivorna. Vi hade andra kvällen från tv-specialen och till slut läckte det ut, kvällsshowen läckte ut på 90-talet, komplett VHS. Och sen så kom 4 april, sista giget, har också funnits på kassett på den tiden. Sen hade vi 2 Osaka-gig också. Vi hade 29 och vi hade ett av de 2 första, 24 eller 25. Det vet vi fortfarande inte vilket, jag gissar att det var 25, för det var det som stod på bandet, men det finns inget som vittnar om det när man lyssnar på det. Sen kom ju han Mr. Peach då, den här japanen som det visade sig hade spelat in alla band på 70-talet i Japan. Och där har ju kommit massvis av fina inspelningar från, med alla möjliga band, Rainbow och Deep Purple och allting. Och där kom Kiss till slut också. Och helt plötsligt fick vi då ut Kyoto, vi fick ut Nagoya och vi fick ut fantastiska inspelningar från de flesta Tokyo-giggen. Dock inte första kvällen. 1 april är fortfarande bara, där kommer aldrig någon Mr. Peach, även om man garanterat bandar den också. Men vi har bara LP-skivorna till grund för det fortfarande. Det är lite lustigt, men det är också lite kittlande, för det är ju samma låtlista på alla giggen. Så att vi kan ju lyssna på hur bra de var på vilket av de andra giggen som helst. Och det är lite kittlande att någonting är fortfarande lite hemligt sådär, ja. Jag borde göra en överföring på Takes Tokyo. Jag har Mama We're All Crazy Now digitalt, men jag borde göra Takes Tokyo också och se om det är samma inspelning. Det har aldrig slagit mig förrän nu. Det skriver jag upp. Takes Tokyo skriver jag på min lapp. Tokyo digitalt. Så hela 77-turnén, det är ju där det där grunden sätts för det där magiska Kiss i Japan. En nästan perfekt låtlista, det är bara Do You Love Me som är i vägen. Jag begriper inte att den fick vara kvar. De kunde ha kört vilken låt som helst annars som var körd eller inte körd. Men varför körde den, det vet jag inte. Men de är skitbra i Japan 77. Vilket ju också gör det sorgligt att de kommer tillbaks bara ett år efter. Och då är det ett helt annat band som kommer. För när Kiss åker till Japan i mars 78, då har de blivit det bandet som de aldrig såg på scenen. De har den största scenshowen man kan tänka sig. Men de har också blivit det där tradiga bandet som, nej, nu är det inte vi som ska åka längre, utan nu är det fansen som får åka. Så de åker över till Japan för att göra 5 spelningar i Tokyo. Och det är ju inget fel i det. Det är ju coolt med 5 spelningar i Tokyo. Men de missar ju Kyoto, Nagoya, Osaka, Hiroshima, Fukuoka. Alla de här gräsrotsstäderna som de borde spela i. Och det börjar ju redan i USA tyvärr. På Alive 2-turnén, de börjar förvisso turnén i typ Oklahoma och lite sådär. Men man märker tydligt att när 78 kommer, när 1978 börjar, så är Kiss på väg någonstans. Det är stora gig, det är Olympiastadion i Detroit och det är 2 kvällar i Providence, det är 2 kvällar i Springfield. Det är alltså, plötsligt vill de helt inte spela i Fayetteville, utan folk får komma till städerna. De vill inte ut på vischan längre. Sen showen är ju så pass stor också, så den går ju inte in i alla hallar. Och det var väl också en av grejerna med Japan, att de fick inte in den nya Love Gun-scenen i Kyoto och så vidare. Men ja, if there's a will, there's a way. De körde den faktiskt i de kanadensiska hallarna på sommaren 77, som inte heller var så himla stora. Man kunde skippa hissarna eller någonting, så fick man in den liksom. Det är lite sorgligt bara. Och framförallt, bandet låter ju inte så jäkla bra. Länge hade vi en enda inspelning från Japan 78 och det var det eventuellt. De spelar alltså den 30 mars, 29 mars, 30 mars, 31 mars. Nej, men hur, det är 5 gig, 2 april och 1 april, och så är de lediga 31 mars. Och då är det 27, 28, 29, ja, något sånt är det. 5 gig i alla fall, och vi hade då 1 gig av dem hade vi länge på tape och någon form av bootleg-CD. Som var helt omöjligt att datera, för att man vet inte. Det sägs ingenting om vilket gig det är. Han är ju inte snäll där på honom. Han kunde ju sagt, this is our third show in Tokyo. Good night, bootleggers. Men man hör att de är trötta. Pauls röst är jättetrött och alla låtarna går i dunderhastighet. För det känns lite som att de vill därifrån. Och nu vet vi vad som var på gång. Dels så höll de på att skulle spela in film, dels var det soloskivedags och så vidare. Och det var inte lika häftigt med Japan 78. Det var fortfarande stort, tveklöst. Men det var inte lika coolt. Och tv-bolagen hörde inte av sig, ville inte filma Kiss, eller ville, det blev i alla fall inget. Så att det finns ju rykte om att det ska finnas en Tokyo filmad. Det är garanterat finns det ingen Tokyo 78 filmad, för det fanns ingen anledning att filma. Man måste tänka på det när man tänker, jo men det var väl bara att sätta upp lite kameror. Nej, i USA hade man två varianter. Antingen filmade man för eget bruk, att man skulle ha det till någonting, och då betalade man det själv. Eller så filmade arenan, så kunde man köpa en tape efteråt. Typ i Largo och i Atlanta och Philadelphia och sånt. I Japan var det inte alls så. Alltså, Japan 77 filmades ju bara av den anledningen att det skulle göras en tv-special. Men det gjordes ingen 78. Alltså fanns det inga kameror på plats för arenan. Budokan är inte så stor att det behövdes kameror där inne och så vidare. Så då fanns det ingen anledning att filma. Det finns inget foto som vittnar om att det är en tv-kamera på plats någon av kvällarna eller någonting heller. Så att det där är en sån... En myt, därför att eftersom de filmade 77 måste de ha filmat 78 också. Men då har man inte tänkt tanken hela vägen ut. Vem ska betala för det och i vilket syfte? Det gick ingen tv-special där Kiss var med. Det visades ingen konsert på bio eller någonting. Vad skulle man då betala för en stor filmad konsert för? När Kiss dessutom gjorde det bara någon månad senare i Valencia och använde till sin action thriller. Så nej, ingen film från Japan 78. Det finns Super 8-filmer och så vidare, men de har aldrig läckt ut. Det finns ju Super 8-filmer från Japan 77 också. Vi har fått se stillbilder av dem i ett par böcker som har kommit ut, men det har aldrig kommit. Det är också märkligt att det finns så fantastiska ljudinspelningar, men nästan inga Super 8-filmer, men något band. Med Deep Purple har vi ju Fukuoka och Hiroshima från Tommy Bolin-tiden. Och de är så dålig kvalitet så att det är nästan osebart. Och så då är osynkat ljud och så vidare. Så det finns ju filmer, det är bara det, de har aldrig nått oss. De har aldrig läckt ut till gemene man. För garanterat har de suttit och filmat liksom. Eftersom de nu hade bandare inne, stora bandare i fin kvalitet och sådär. Så det är klart det är filmat också med Super 8-kameror. Och vi har som sagt lite stillbilder på Kiss. Så att vi vet att det finns från både 77 och 78 finns det. Super 8-filmen. En vacker dag kanske det läcker. Det läckte väl ut en minut ifrån Kyoto 77. Så det är i VHS-kvalitet. Så att den, ja. Men ja, det får vara som det är. Vi har film med Kissen då från 70-talet. Och som sagt, Japan 78, de fem gigen. Mr. Peach bandade alla fem. Och vi har fått ut dem allihopa i absolut toppkvalitet. Och det gör det bara än sorgligare. För det är ju ingen rolig lyssning, jag tycker inte det. Det är inte mitt favoritband som står på scenen i Japan 78. Jag drar hellre 77-orna vilken dag som helst, för där är de så jävla pepp. Och här är de väl säkert lite pepp, men det spelas fel och det låter så oinspirerat. Och så vet man att den enda som tyckte var roligt att vara i Asien verkar vara Peter, för han stannade kvar och reste på semester i Thailand med Lydia och en av vakterna. Han var i Thailand och Vietnam och lite sånt. Så det är det enda vi har liksom. Att han tyckte det var kul. För alla de andra åkte ju hem. Ace Frehley höll på att spela in sin soloskiva. Och Gene höll på med annat. Och Paul också för den delen. Så att, nej. Coolt att de var i Japan 78. 5 gig. Finns fräcka foto. Men inte till närmelsevis lika många foto som från 77. Från 77, det ska också sägas. 77 hade vi ju amerikanska fotografer över. För då hade man fortfarande den här tanken att. Oh, nu åker vi till Japan i flera veckor, två. Vi kan inte släppa den amerikanska publiken då. Vi måste liksom behålla momentet som vi har byggt upp här, för det har börjat bli stort nu. Så de tog med sig 10 fotografer över. Så det blev ju artiklar och foto och annonser i Playboy och i musiktidningar och så vidare. Om Kiss och deras segertåg i Japan 77. Och 78 var det som bortblåst. För att då hade de nått det de ville och då har man väl nått framgång, vet man ju att den kommer aldrig att dala. Det är ju en obestridlig sanning, tydligen. Så det är ju därför det finns så mycket foto också från 77. Att Bob Gruen och de var över och tog en massa foto och så vidare. Så det är vi väldigt tacksamma för. Och sen då, ja. Sen skulle det gå 10 år. 10 långa år, alltså på 80-talet var det ju, det är likställt med 2 evigheter och en hel livslängd faktiskt. Så när det kom ut att de skulle tillbaka till Japan 88, så jag förstod ju inte, jag var inte med och fattade och kunde läsa mig till att kiska till Japan. Shit, det här är ju stort ju. För det var det inte för mig då, jag var 11 år och tyckte det var stort om de skulle till Köpenhamn, för det var dit jag skulle. Men att de hade varit i Japan och sådär, det var ju coolt, men det var inget, jag vet inte om vi läste om det. Vi läste ju om Ritz-giggen och vi läste om Masters of Rock, för de var i Europa, och sen så då att de var här. Men jag tror inte vi läste särskilt mycket i alla fall. Möjligen, det stod väl i några fanzines, men de fick jag inte tag i från efter Köpenhamnskriget. För det var då jag gick med Kiss Army International. Så jag visste inte så mycket om att de hade varit i Japan. Än mindre vad de spelade där och så vidare. Men de åkte till Japan. De skulle spela en hög med gig, Nagoya och Nagoya, Osaka, några gig i Tokyo, Yokohama var det väl. Och här blev de tillfrågade, vi vill göra en ny tv-special. Så och det sa de ja till, och den skulle ske på samma ställe som förra gången, eller förra gången 77, Budokanhall i Tokyo. Så kommer de till Japan, spelar första giget i Nagoya. Det ska visas på tv, 90 minuter lång konsert. Det var de hade ett program som visade 90 minuters konsert. Så kommer de till Nagoya och så spelar de första giget 16 april. Och efteråt så är Mr. Udo bara, no. Det här är alldeles för kort. De spelar typ 80, knappt 80 minuter. 15 låtar. För det var det de gjorde i USA. I USA var det ju, de började, trodde ju så stenhårt på Crazy Nights-plattan. Spelar skitmånga låtar från Crazy Nights-plattan första giget. Och nästan inga 70-talare. Och allting var så jävla coolt. Och nu ska vi bli nya Def Leppard och nya Bon Jovi. Och så blev de inte det. Och efterhand som det hände så fick de sparka pyrokillarna och Gary Corbett, keyboardisten. De fick ha pyro på inspelning och så vidare istället. Än att det smällde i hallen. Eller small heter det väl. Och de kortade ner låtlistan. Så de sista giggen i Kalifornien där i slutet av mars 88 är ju 75 minuters gig. Därför att de märkte att fan också. Det blev inte någonting denna gången heller. De ville så gärna, eller Paul ville så gärna bli nya John Bon Jovi-aktigt. Så det är den showen de kommer med till Japan. En 75 minuter lång show, eller 80 minuter med två, eller tre, ska man, om man ska vara krass, långa solo. Ett långt gitarrsolo, 10 minuter, eller 7 minuter, 8 minuter. Ett långt trumsolo, 8-9 minuter. Och 15 låtar. Så efter giget, Mr. Udo bara, nope. Vi ska filma er i Tokyo. Ni måste spela minst 90 minuter. För det här går inte. Hur ska vi ska fylla 90 minuter. Det här korta sättet. Det går inte. Jag skulle gärna vilja att ni spelar Turn on the Night. För det är singel här. Det är den sista vinylsingeln som släpptes i Japan för övrigt. Och sen har ni aldrig spelat I Was Made for Loving You. I Japan. Och det var en stor hit i världen. Och folk vill höra hits. Kiss fick veta detta efter giget. Och bara fan också. Bruce hade aldrig lirat I Was Made for Loving You någonsin. Den har inte varit med i setet en enda gång sedan han kom med. Turn on the Night hade de testat inför USA-turnén. De testade den mitt under USA-turnén, men aldrig live, bara på soundcheck. Och det gjorde de här också. Dagen efter den 17 april så repade de och testade Turn on the Night flera gånger. Funkade inte. Men de satte I Was Made for Loving You. Så de förhandlade lite med Mr. Udo och la till fyra låtar i setlisten, men inte Turn on the Night. Det de la till var, och nu ska vi se, det här är ju sånt som Alex tycker är spännande då. Nu har jag jämförelsegiggen framför mig då. 16 april i Nagoya. Så läser vi följande. Love Gun, Cold Gin, Bang Bang You, Fits Like a Glove, Crazy Nights. Bruce och Eric Zulu, War Machine, Reason to Live, Heavens on Fire, Tears Are Falling, I Love It Loud, Lick It Up, Black Diamond, Shout It Out Loud, Rock on All Night, Detroit Rock City. 15 låtar och lite solo. I Osaka då, två dagar efter, där har de repat och testat och haft sig. Love Gun, Cold Gin, Bang Bang You, Calling Dr. Love, ny försättet. Fits Like a Glove, Crazy Nights, Bruce Solo, No No No, ny försättet. Reason to Live, Heavens on Fire, Eric Solo, War Machine, Tears Are Falling, Gene Solo, I Love It Loud, Lick It Up, Black Diamond, I Was Made for Loving You, ny försättet. Shout It Out Loud, Strutter, ny försättet. Rock and Roll All Night och Detroit Rock City. Så 19 låtar helt plötsligt. Och 94 minuter ungefär. De ökar alltså på speltiden med en kvart knappt. För att då kunna fylla ut speltiden och så vidare. Och det händer någonting här då. Det här är första gången de kör I Was Made for Loving You sedan 1980. Strutter, Calling Dr. Love och No 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 hade alla spelats under Crazy Nights-turnén på olika ställen. Och Calling Dr. Love har faktiskt varit med ända sedan Asylum. Den var ju med på större delen, men inte hela. En stor del av Asylum-turnén spelades Calling Dr. Love. Eller i alla fall en del av den. Så lite nygamla låtar. Och I Was Made for Loving You, My Favorite Loving You, var ju en skräll. Det får man ju säga. Och det är verkligen, Det är inte Pauls egen förtjänst. Även om de märkte att fan, folk går lite igång på den. Och sen blev den ju legio. Efter detta så hängde den ju med till Europa. Inte till Masters of Rock-gigen, men däremot till inomhusgigen. Och sen hängde den ju med även till Hot in the Shade-turnén. Och det enda den inte hängde med till egentligen, det var väl Revenge-turnén. Den är med på live-skivan. För då hade Paul verkligen börjat anamma den att fan, det här är en skitbar låt och den behöver inte alls låta som 79. Vi kan göra den i en tyngre och snabbare version. Men de körde inte den live tyvärr där på Revenge i USA. Det är lite synd. Men sen från Reunion och framåt så var den ju standard, för det var den alla ville höra tydligen. Så det var ju skitcoolt. Där har vi Kiss 88 i Japan och blir tillsagda: ni spelar för kort! Ni spelar för kort! För helvete, ni spelar för kort! Så, ja men vad fan, så lägger de till några gamla låtar och det är ju kul för oss då som nu då tycker sånt är roligt. Och även No 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 var ju tur de la till, för det är väl också anledningen att den är kvar till Europa. Och jag hade ju inte velat leva mitt liv som jag lever det idag om jag inte hade fått höra den i Köpenhamn 88. Man kan skratta åt Crazy Nights-låtarna och Jeans-låtar och sådär, det är det många som gör och så vidare. Men jag lever så lycklig i tanken på att jag har varit i en arena, en liten handbollsarena, där Kiss en gång har spelat Crazy Nights, Bang Bang You, No 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 och Reason to Live för mig. Jag kan tänka på de fyra låtarna, att jag har suttit i den hallen och hört de här fyra människorna som jag älskar mer än alla mina släktingar totalt spela de här fyra låtarna från den här skivan jag älskar så mycket. Det slår alla Detroit Rock City i hela min värld. Alla. Eftersom jag inte fick se ett Kiss på Japan 77 när de körde Detroit Rock City i den bästa versionen. Så att nej, det är riktigt coolt. Riktigt coolt. Tack Mr. Udo för att du gjorde en insats för världen. Nästa Japan. Ja, nu det blir konstigt. Eller konstigt och konstigt. Men grejen är, Kiss dröjer många år igen. Återigen en hel livstid och Eric Carr hinner avlida. Och så helt plötsligt 1995, av alla märkliga år, så blir de inbjudna till att komma tillbaka till Japan i början av 1995. Inte bara det, de kommer även tillbaka till Australien och där har de inte varit sedan 1980. Så det här är jättekonstigt. Och det är de sista elektriska spelningarna med Bruce Kulick och Eric Singer sättet, eller sättningen liksom. Och sen så har vi då, bara det är konstigt, varför blir de inbjudna? De har ingen ny skiva, mer än Kiss My Ass såklart, men ingen ny skiva. De är ingenting längre, om man säger Kiss är ju verkligen, 1995 är de ju ett band för bara några få diehards, inte särskilt många. Men, de blir inbjudna och ska man vara riktigt krass så börjar det redan 1994. 1994 är det första. Nej, det blir det inte. De har några sådana hiatus-år. 91 till exempel när Eric dör. Där händer ju ingenting med Kiss. De spelar In God Gave Rock and Roll to You. Och 89 såklart, inga livespelningar. Men de spelar å andra sidan In Hot in the Shade och Paul gör en soloturné. Och 93, där är ju bara det här bröllopsgigget i Albuquerque. Och Foundations Forum. Och några tv-sändningar. Men Kiss är ju ett band på dekis här nu. 94 så blir de inbjudna och spelar de i San Antonio på en festival och i Nashville på en festival och i Chicago på någon slags också festival. Och jag tror det är, ska vi säga, är det i Chicago? Jag måste titta om det är där de kör den scenen först. Nej, det kanske det inte är. Det spelar ingen roll. En sak händer, de blir bjudna till Sydamerika. De kör lite Monsters of Rock-spelningar tillsammans med Black Sabbath och Slayer och de kör egna spelningar i Buenos Aires och Mexiko och lite sådär. Så att de har börjat bli ett sånt här nostalgiband, ett band man bokar till festivaler. De har ingenting att komma med kreativt, men man kan bjuda in dem och så kommer folk och sjunger med. Och det är väl någonstans i detta som Japan och Australien då tänker att ja, men de kan vi ta hit, de är nog inte så dyra och det var de garanterat inte. Så Kiss återvänder till Japan i januari 1995 för att göra 5 spelningar. Det konstigaste på alla plan, det absolut konstigaste, det är mycket konstigt med detta, men vi börjar med det konstigaste av allt, det är scenen. Scenen är Animalize-scenen från USA-turnén. Ja, ni hörde rätt. Scenen är alltså de här lutande stålpryttlarna som de hade och hissen, fast den används inte som hiss, den används bara som en bro. Och den fula loggan från Hot in the Shade som de också använder här. Helt obegripligt, de körde scenen i Phoenix i oktober 94 och när vi fick den första bootleg-videon därifrån så var det någon som hade Animalize-scenen. Bara, dra åt helvete, sa vi då. Och så fick man videon bara, vad i helvete? Det är ju den, det är verkligen Animalize-scenen. Vem har sparat på den? Varför hittar de den och varför skeppar de den till Japan? Jättemärkligt. Sen går de upp på scenen och öppnar med King of the Nighttime World. Jättemärkligt. Det är första gången sedan Dynasty-turnén som det är en öppningslåt. Och sen öser de på med låtar som de flesta av dem är körda i Sydamerika. Men alltså låtlistan spretar. Jag läser bara premiärgiget 24 januari och Osaka rakt av. Så kan ni själva försöka utvinna någon form av vätska i hur de har tänkt. För låtlistor bygger ju på dynamik, högt och lågt och så vidare. Det här känns det bara som vi har tagit coola låtar, vi har kastat in dem i låtlistan. Och så har vi en öppningslåt och en avslutningslåt och däremellan får vi se vad som händer. Jag läser. Häng med. Skriv ner. King of the Nighttime World. Juice. Shout It Out Loud. Parasite. Unholy. Creatures of the Night. Calling Dr. Love. Making Love. Tears Are Falling. Domino. I Was Made for Loving You. Watching You. Firehouse. I Want You. Love Gun. She. Lick It Up. Forever. I Love It Loud. Black Diamond. Detroit Rock City. Heavens on Fire, God Gave Rock and Roll to You och Rock and Roll All Night. Något spretigare än detta har man ju aldrig stött på. Det finns ingen tråd i det, det finns ingen ny platta att sälja in eller någonting. Det är bara fräcka kisslåtar i en hög. Lite som Sydamerika-giggen om man ska vara krass. She är ju det riktigt otippade kortet. Det var bara, i helvete kom den ifrån? För den var inte spelad på länge. En sak som hände precis innan de anlände var att det var den stora jordbävningen i Japan. Och jag kommer inte ihåg var den var. Var det i Fukuoka eller något sånt som den ägde rum? Och det var Kobe hette det. Kobe hette det. Och det var en stor jordbävning, otroligt tragiskt och alla var jättenervösa. Vilket resulterade i två grejer. Den ena var att de begärde att få bo på bottenplan på hotellet. De ville inte bo på våning 48 eller något sånt på hotellen. Kiss begärde att få bo längst ner som kunde ta sig ut om det skulle hända igen. För det vet man ju inte med jordbävningar. Kommer det igen och finns det efterskalv och finns det nya skalv och så vidare. Och det här var verkligen precis bara dagarna innan eller dagen innan eller hur det var innan de anlände. Det andra var att innan ett av Tokyo-giggen tror jag det så spelade de in två låtar på soundcheck. Rock Bottom som inte spelas live och Strutter tror jag det. Som man sen kunde ringa in och lyssna på. Och när man ringde in och lyssnade på dem så skänkte man pengar till offren. Eller offrens överlevande för jordbävningen. Det var väldigt häftigt och väldigt fint. Så man kunde ringa in och höra en 1995-version av Rock Bottom. Som var wow, vilken häftig grej. Och så jäkla fint gjort att då kostade det väl 10 spänn eller någonting. Men ringer tillräckligt många så blir det lite pengar liksom. Och så var det väl någon som bandade av det. Så jag tror vi har en... För jag har nog en av de låtarna. Kan jag lägga ut den, ska jag lägga ut den. För det hade varit coolt att slänga med som en liten bonus. Att man kan höra den här Rock Bottom eller om det är Strutter. Jag ska se vilken det är. I så fall lägger jag ut den på YouTube-kanalen 1277. Tre gig kör de. De kör Osaka, som är första giget, lite svajigt. De kör andra giget i Fukuoka den 26 och sen 28 i Nagoya. Det är nog det bästa giget på turnén. För sen när de kommer till Tokyo kör de två kvällar på Budokan, 30 och 31. Och där har vi ju en fantastisk soundboard från 31 och nu har vi även då kristallklar film som läckte ut på den här hårddisken och så vidare. Men där är Gene sjuk så han sjunger ganska illa på Tokyo-giggen och de har dessutom kortat sättet med Unholy. Den gick inte att köra alls för han hade inte alls den rösten kvar. Tyvärr. Får man väl säga. Men skitcoolt att se för där ser man verkligen den här, nu när vi har så fin film därifrån så ser man verkligen den här märkliga scenen som de drog med sig till Japan. Men inte till Australien för sen när de åker till Australien och börjar lira 4 februari är det premiär i Australien i Perth. Det är första gången de kör Shandy elektriskt sedan 1980 och det är bara där de gör det. Sen försvann den och sättet igen. Kördes bara på convention-giggen. Så i Australien får de Sphinxen, Leon the Sphinx. Så Animalize-scenen i Japan, Hot in the Shade och ja, engelska Revenge-scenen i Australien. Hur var det ekonomiskt rimligt? Liksom? Eller fast de har väl haft så. Vi har två scener. Den ena promen går till Japan, den andra promen går till Australien. Så slipper vi frakta det däremellan och vi kan börja gå på Australien-turnén direkt. För det är ju kanske inte så stora skillnader i tidszon, säger han. Och har ingen aning om detta stämmer. Det får ni kolla upp. Det kan man googla, har jag hört. Så där kommer de till Australien och ändrar lite låtlistan. Där kör de Take It Off bland annat. Och då Shandy på första giget, men den försvinner sen och blir bara akustisk för resten av framtiden. Sen dröjer det inte länge alls. Det är faktiskt exakt på dagarna, 2 år, innan Kiss återvänder till Japan. Och då är det Reunion Kiss och krasst sett skulle jag kanske sluta prata här. Men det vill inte jag. De återvänder till Japan i januari 97. Då är det Kiss återförenade. Det hade man ingen aning om 95 kan jag säga. Att 2 år senare när de kom tillbaks så har de smink på sig och Peter och Ace med sig. Det fanns liksom inga indikationer i januari 95 på det. Men när de kommer så kommer de tillbaks. Och där är det 2 detaljer med Japan-gigen 97 som jag tycker är roliga att lyfta. 3 egentligen. Det ena är att de kör 2 kvällar i Osaka. Och där tappar Gene rösten helt. Första kvällen är den kvar lite grann. Och andra kvällen är den borta. Så andra kvällen i Osaka... Jag ska ta upp låtlistan på den. För det är fan värt att dra upp den. Det blir en Paul Stanley-låtlista 97. Eftersom Gene inte kan sjunga. Vi ska se här. Då har vi Japan-låtlistan den 21 januari i Osaka är den samma som ja, typ hösten. Så ni kan googla själva. Men andra kvällen då i Osaka den 22 januari så har vi Juice, King of the Nighttime World, Let Me Go Rock and Roll, Do You Love Me, Firehouse, Come On and Love Me, Shock Me, Shout It Out Loud, I Was Made for Loving You, Cold Gin, I Stole Your Love, Love Gun, God of Thunder som Paul sjunger, New York Groove, 100,000 Years, Detroit Rock City, Black Diamond, Beth, Rock and Roll All Night. Så borta är Watching You, som Gene sjunger. Och ska vi säga, Paul sjunger, Gene sjöng bara första versen på Juice. Och sen är det Ace sjunger hela Cold Gin, Paul sjunger hela Shout It Out Loud. Det är riktigt, och jag tror det är någonstans efter Cold Gin, nej efter I Stole Your Love så hör man Paul, man I gotta work tonight. Det är jätteroligt. Det roliga är, det kom en enda bootleg-vinyl från Reunion-turnén under den tiden. En enda vinyl kom det. Sen kom det massvis av CD-bootlegs. Och det var en dubbelvinyl från Osaka. Som, den heter nog bara Kiss Live in Osaka. Sådär. Och så The Night Gene Lost His Voice. Men de har tagit fel kväll. Så på gigget, alltså på LP-skivorna, det är en dubbel-LP. Och på låtlistan sånt så är det rätt. Det är 21 januari. Och Gene sjunger krassligt, men inte, de har inte ändrat låtlistan och sådär. Så det är inte den kvällen han lost his voice. Jag kommer ihåg när jag fick den vinylen och köpte den och lyssnade bara, ja så jävla farligt var det inte. Han sjunger ju lite illa, men det är ju, han sjunger i alla fall. Sen kom ju bootleg videosarna från turnén och då kom andra kvällen. Och jävla vad roligt vi hade åt att, ja visst jag hade, de tog fel gig till vinylen. Det var det de skulle släppt andra kvällen för där förlorade han sin röst. Det tycker jag är jätteroligt. En annan grej som är värd att nämna, här spelar de då småhallarna igen och så vidare, men de väljer att inte spela i Budokan i Tokyo. Här skulle de ju gjort som Iron Maiden gjorde 88. När Iron Maiden var ute på sin Seventh Son-turné så skulle de spela på Wembley Arena i London för första gången väl. Och då sa de det okej, okay, men vi vill spela på Hammersmith också för att det är där vi hör hemma. Så de spelar ju på Wembley 1 eller 2 kvällar och sen spelar de 3 kvällar på Hammersmith. Och Kiss i Tokyo väljer att spela Tokyo Dome inför då säkert 50 000 pers. Det är ju fräckt för dem. Men det hade varit mycket fräckare om de körde en hel vecka i Tokyo. Tänk ändå, första 1977 körde de 4 gig i Tokyo. Andra gången 78 då sålde de ut 5 gig i Tokyo på Budokan. Tänk om de hade sagt nu, nej, nu ska vi slå vårt eget rekord. Vi ska sälja ut en vecka, 7 gig på Budokan. Men de valde att köra 1 enda gig på Tokyo Dome. Och det, ja, det är väl också symptomatiskt för hur de fungerar. Jag tyckte det var synd i alla fall. Det hade varit mycket roligare med 7 Budokan-gig än 1 Tokyo Dome-gig. Så låter som ett barnprogram. 7 Budokan-gig är fler än 1 Tokyo Dome. Det är det ju också rent tekniskt sett, så är det faktiskt det, även om det antalet människor antagligen är fler på 1 Tokyo Dome-gig än 7 Budokan. Men det får de fundera på nu när de sitter där och funderar på sånt. Sen blev det inte mer Japan förrän 2001. Och då är vi ju, då har ju Peter lämnat. Eric Singer har hoppat in och Kiss har fått lite ny energi och kör Talk to Me, och de kör lite lustiga, i Australien kör de lustiga medleys med märkliga låtar, men i Japan gör de inte medleys, där spelar de nästan hela låtar. Så man tittar på, jag tror det är Osaka-gigget där också, det är 140 minuter långt, för att de kör i slutet det som börjar som lite riffande på något gig har här blivit att de kör She, vilka är det mer? She, Making Love, Got to Choose och Parasite, tror jag. Nästan hela låtarna liksom. Så det ökar ju gigget speltid från 2 timmar till 2:20. Långa, roliga gig. Enda giget som inte är roligt i Japan 2001, det är Tokyo. Och det är där de blir filmade och det går på webcast. Och nu har de släppt det som officiellt sån här off the soundboard. Inget fel på gigget i sig, men de var roligare på alla de andra giggen. Det är bara typiskt att de i Tokyo då, på Tokyo Dome igen, snävar upp det. Och nu ska vi bara spela det exakt det vi ska spela. Jaja. Sen börjar jag tappa fokus lite. 2003 är de ju tillbaka, det vet jag. De spelar 3 kvällar på Budokan. Det är i samband med den här symfoniprylen. Så är det 3 gig på Budokan och 1 i... Vad fan är det? Ska jag behöva slå upp det? Jag kan ju inte den turnén så bra. De spelar 4 gig i Japan, så vitt jag minns det. Och det är 3 på Budokan och 1 i typ Osaka eller Nagoya eller något sånt. Som jag minns det. I vilket fall, nu är vi ju på, tyvärr enligt mig då, och det står jag för, bottennivån. För nu har vi Peter Criss tillbaka på trummor, för det var obligatoriskt med minst 3 originalmedlemmar för att de skulle få lira den här symfonigrejen. Och Tommy Thayer på gitarr. Och Tommy Thayer växte väl in i bandet sen, men här är han ju en klåpare utan dess like liksom. Han är den sämsta, han är en Ace Frehley-klon som inte har stått på de här scenerna tidigare, och i mina ögon har han inte där att göra heller. Det är det sämsta Kiss som har stått på en scen, det är 2003. Jag kan ta Pauls falsksång vilka dagar som helst hellre än att jag lyssnar på hur de slaktar låt efter låt. Det finns inget sväng eller driv i trummorna. Den enda som har något att komma med är Paul. Han sjunger ju skitbra här, det är efter Phantom of the Opera och sånt, så han har sjungit upp rösten rejält. Men ingen av dem verkar vilja vara där. Ingen av dem gör något bra ifrån sig. De kör Forever och Going Blind och sånt. Och Peter vet ju inte vad det är för låta. Spelar ingen roll att han var med när de spelar in Going Blind. Han lyssnar ju inte på Kiss och han har ingen aning vad det är. Så han bara repar in en takt. De kör Shandy på det här eller på symfonigrejen. Nej, en sorglig period i bandets historia. Och sen blir det då USA-turné med, där de får förband till Aerosmith. Co-headline heter det, men alla vet att det inte är så, utan Aerosmith är mycket större än Kiss 2003. Så Kiss är förband, de spelar innan Aerosmith och får använda en del av scenen medan Aerosmith använder catwalken och så vidare. Så det är sorgligt. Men där är de tillbaka i Japan och kör 3 eller 4 gig till då. Och sen efter det så har jag faktiskt ingen aning om när de var i Japan igen. De var i Australien 2004. Och spelade I Pledge Allegiance to the State of Rock and Roll på något gig. Och sen har de väl varit i Japan. Jo, men visst var de tillbaka 2006-2007 eller någonting. Och spelade lite, skulle spela udda-låtar, men det tyckte de var tradigt så de tog dem bort. Ja, det var då de körde All American Man. Det var 2007. Nej, det var 2006 de var i Japan. Så var det. Oj, jävlar. 2006. Jo, men det stämmer. De skulle ju spela Love 'em and Leave 'em. För det finns ju från soundcheck och rehearsal och ett gig. Sen skrotade de den. Och det var en sån låt till. Var det inte 2 fräcka låtar och de togs bort nästan omgående? Ja, det var i alla fall Love 'em and Leave 'em. För det vet jag. Jag har nu fan till och med sparat en ljudupptagning när de repar den. Varför har jag det? Skit i det. Sen vet jag inte. Sen har de säkert varit i Japan flera gånger och jag har ingen aning. Men 77, 78, 88, 95. Det är den heliga fyrenigheten, tänkte jag säga. Och 77, ingenting klår 77. Paul Stanley säger det bäst när han skriver i boken History. To say that we were kinda big in Japan is to say that the sun is kinda hot. Och det är jävligt coolt. Och det är ju därför vi har så mycket foto. Vi har så fina ljudinspelningar. Vi har ett band som är på sin absoluta topp. Och vi har film och kan titta på. Alltså det finns så mycket magi i Japan 77. Och sen ska vi vara glada för att vi har... Det enda konstiga med 88 är att vi har ju ljudupptagningar då från Osaka, Nagoya, Tokyo, Yokohama och Tokyo. De fick ju spela två kvällar på Budokan. Och sen spelade de på Yoyogi Olympic Pool också, av någon anledning. Och så spelade de i Yokohama. Och vi har jättefina inspelningar från allting där också. Och det är vi ju otroligt tacksamma för. Och 95 har vi allting inspelat. Jag tror vi har allt på... Denna vi inte har på film är väl Fukuoka, va? Vi har Osaka, vi har Nagoya framförallt. Vi har båda kvällarna i Tokyo. En pro-shot på sista giget, men även då bootleg-filmat. Och fin soundboard från sista giget och fina ljudupptagningar från allt. Och 97, där finns ju inspelningar, men det är inget jag samlar på och så vidare. Men, och så har vi då 78, alla 5 gig. Ja, vi kan leva i Tokyo och Japan-bubblan så mycket vi vill. Tack vare vänliga människors försyn. Och det är ju... Det är lätt att bli lite tårögd när man tänker på det. Att man kan sitta här nu 2024 och prata om någonting som började för min del då med ett klipp på Kvitt eller Dubbelt och sen med en videokassett som jag köpte av, jag tror det kan ha varit Sven Marietta i Norrköping, som var det första videobandet jag köpte. Jag tror det var det. Svenne kallar han sig, och jag har kallat honom det i alla år, men jag tror han heter bara Sven. Vi har inte pratat med varandra på 30 år nu eller mer än det. Jag hoppas du har det bra. Och jag hoppas du har förstått vilken kulturgärning du gjorde när du skickade din lista till mig. Jag har kvar den. Nästan alla listor har jag blivit av med slängt genom åren. Men den där allra första videolistan från Sven i Norrköping, den har jag faktiskt kvar. Och jag har satt små kryss på det jag köpte. Och jag har satt strukit under det jag ville ha och så vidare. Och ibland så tar man fram den och tittar lite och bara, ah, fan. Säg vad man vill om YouTube och 1080 punkter kvalitet och så vidare. Det är skithäftigt och jag älskar det och jag unnar alla att njuta av allt kul som finns. Men den dagen man öppnar en postpåse med ett videoband och petar in och så blir det all right, Tokyo. Den känslan av förverkligande, den har jag jagat sedan dess. Och ibland har den dykt upp, även på gamla dagar. Kul med Japan. Finns det fler länder som vi kan gå igenom? Nej, där är ju inte det egentligen. Sen kan man kan ju göra... Ja, har jag gjort någon Sverige-special? Behöver jag göra? Jag har pratat så jäkla mycket om Sverige-giggen genom åren. Det hade kanske varit kul. Ännu roligare hade varit att göra en Norge och Finland. Norge och Finland finns det ju inte så jävla mycket material ifrån. Har ni tänkt på det? När var Kiss i Norge första gången? 80. I Drammen. Två filmare. Den ena filmade på golvet i 11 minuter. Den finns ute. Den andra filmade på läktaren. Jag har varit i kontakt med honom. Han har släppt ut ett par minuter. Men jag har erbjudit mig att överföra hans film och sådär. Så att alla skulle få se. Men det har aldrig blivit någonting. Och det är fair enough. Det finns 2 eller 3 minuter Firehouse från den vinkeln på läktaren. Och sen finns det lite skitsnygga foto som tidningen tog. Som man kan titta på och lite privattagna och så vidare. Det finns ju en jättefin bok om alla gig i Drammen, i Drammenhallen. Det är, jag önskar jag kommer ihåg vad du heter som skrev den. I alla fall, jag bläddrar i den nu när jag var i Kongsvinger. Skithäftig bok, och inte bara Kiss då, även om, som med alla böcker, är Kiss inblandade brukar de få lite mer fokus än Barbra Streisand. Men alltså, när var Kiss tillbaka i Norge sen 84 i Drammenhallen igen, ja. Det finns också fina bilder därifrån och ljudupptagning, men det finns bara en, tror jag, en ljudupptagning. Det finns 2 ljudupptagningar från Drammen 80, en komplett och en kort, och sen finns det presskonferensen. 84 har vi bara en ljudupptagning från giget. Jag har aldrig kommit få tag i någon master. Om någon vet vem det var som bandade den, eller om någon känner en som har bandat, det kanske finns fler källor, Drammen 84. Så ja, ni vet vem som som vill höra. Och sen var det Lilleström 88. Kedsmohallen, det heter inte Skedsmohallen som jag kallar den i alla, men Kedsmohallen är det väl i Lilleström. Den är väl inte filmad, utan där är det lite foto och en eller två ljudupptagningar vi har. Sen är det Oslo 96. Där kan ni hjälpa mig. Det finns två filmer från Oslo 96. Den ena är han som sitter på sidan och filmar ner på scenen. Exakt samma vinkel som Iron Maiden 2000 typ. Och den är inget fel på den. Det finns, det är väl typ en master. Sen har vi han som sitter på läktaren mitt emot och filmar. Han släppte ut typ 90 minuter av den. De spelar ju 2 timmar, 10 minuter, 96. Han sitter på läktaren lite snett vänster mitt emot. Och han har släppt ut 90 minuter. Och sen den halvtimmen som saknas, eller i alla fall en del av halvtimmen som saknades, fick jag tag i på annat håll i mycket sämre kvalitet. Båda från VHS. Den filmen. Om någon sitter på den kompletta filmen från vänstersidan, filmad mitt emot Oslo 96. Hör av er. Det finns pengar att tjäna, för den har jag längtat efter att se. Jag är nöjd med den som är från högervinkel, filmen är på scenen. Jag kan leva med den liksom. Men en komplett Oslo 96, jag var ju där, filmad på vänstersidan mitt emot scenen, så man ser när trumsetet åker upp och sånt, och man ser liksom effekterna på ett annat sätt. Det skulle jag tycka var skitkul att se. Så om någon känner den filmaren, eller om du själv filmaren lyssnar här. Det har gått snart 30 år. Det har varit jätteroligt om du ville släppa ut den. Och vill du inte släppa ut den, så kan det finnas en 1000-lapp eller 2 att tjäna. Så att jag får se den. För jag skulle jättegärna vilja se den filmen i sin helhet. Och kunna njuta av en komplett Oslo 96 i masterkvalitet. Filmad mitt emot scenen. Det hade jag... Om inga chefer lyssnar på detta, så hade jag fan sjukskrivit mig för det faktiskt. Och sen har vi Norge. Alltså efter det så... Jag är ju tillbaka i Oslo Spektrum 97 såklart. Men där var inte jag. Men, och sen är det Oslo Spektrum 99. Det är väl inte premiärgiget, va? Premiären var väl i Helsingfors. Och sen Oslo. Eller var det Oslo först och sen Helsingfors? Ja, det var ju premiär i Europa i Oslo eller Helsingfors. Men det var Oslo Spektrum igen, men där var inte jag. Däremot så stod jag ju i, det var en svensk bland annat som var uppe och filmade. Så jag stod i en skivbutik i Göteborg 99 och tittade på Oslo-gigget filmat som visades upp på en skärm där. Och där stod Peter Criss flickvän, som vi då inte visste, vi frågade tror jag. Gigi, hon stod också och tittade på den, det var lite kärt. Vad fan, jaha, det gick ju fort. Men hon sa väl inget om det tror jag, inte vad jag minns i alla fall. Och efter det så, vet du fan, det var väl Oslo kanske 2008 och så. Ja, det, hur hamnar vi i Norge? Jag ska... Vi får nu sluta där. Hur fan blev det Norge? Ja, det var ju för jag sa om det finns några fler länder vi skulle prata om. För sen är det Helsingfors, så där har de inte varit så himla många gånger. Och däremot gjorde de ju ett par gig i 83. Nu ska vi inte... Nu, det finns fler avsnitt att göra och vi ska inte bränna alla hästarna innan de har knackat på egen dörr. Så vi släpper landsändarna där här i Köpenhamn. 76, 80, Brunnbyhallen 80, jävligt fina bilder. 76 finns det också en del fina bilder, men de är så intetsägande. Det ser ut som vilka bilder som helst, men 80 är coolt för man ser att det är en liten ishall. Och sen var det ju Århus och Hillerød 83 och sen var det Köpenhamn 84. Säkta, nu får det räcka. Här kan vi sitta hela dagen och det har vi inte tid med. Det finns faktiskt choklad att äta och kaffe att dricka. Nåja, det var väl det. Tack för detta. Och så glömmer vi inte bort nu på lördag här då den 6 april för er som har biljett. Det är ju, vi firar, några av er firar att ABBA vann Melodifestivalen 74. Helt okej, fira på bara. Några av er firar att det är 50 år, det är 50 år sedan då. Och några av er firar att det är 50 år sedan California Jam med Black Sabbath och Deep Purple på den stora Ontario Motor Speedway i Kalifornien. Och det kan man också fira. Men några av oss, vi firar i Lund. Vi ska till Olympen och titta där som Peter Ekelöf har fixat så fint. Och sen ska jag hålla min lilla 1974 specialare för er i någon en lokal som jag inte vet var den ligger än. Så det får vi märka om jag hittar den. Och sen missar vi inte Gislaved heller 3 dagar efter. Gislaved 9 april tisdag kostar ingenting, men jag tror man kanske måste förboka via bibliotekets hemsida. Jag kommer på kvällen där i alla fall. Jag ska försöka hinna. Förra året när jag åkte till Gislaved så hade jag en plan på att åka inom Rydöbruk och Hyltebruk och titta på bruken där, för jag gillar ju sånt. Men det var ju totalt regnkaos när jag körde, så jag vågade inte svänga av. Jag tänkte jag hittar aldrig ut igen. Så jag såg lite av Hyltebruk bara, men Rydöbruk, det bruket och den forsen där, eller vad man ska säga, den vill jag se. Så jag hoppas att det är finare väder denna gången. Så jag kan ta det när jag ändå kör den vägen, Nissastigen eller vad den heter. Så det blir jättekul, Lund och Gislaved. Och sen så lördagen den 13 april, för er som då har andra hästar i stallet, så sitter jag på scenen på biblioteket i Helsingborg och pratar med Bob Hund faktiskt. Jonas och Thomas kommer och... vi ska prata om Bob Hund tillsammans. De har även hotat med att spela lite, vilket kan bli jätteintressant. Så att det kommer också bli jätteroligt. Så det är trevliga veckor framöver här nu innan våren gör sitt riktiga antågande. Så tack så mycket för att ni har lyssnat idag. Jag hoppas att jag hittar några fräcka bilder jag kan skicka med i mailutskicket. För er som undrar vad det där mailutskicket är, så är det eftersom jag inte finns på sociala medier längre, så kan man vara med på en maillista. Ni kan gå in på livinginthepast.se och anmäla er till en maillista. Om ni vill, och vill ni inte, så märker ni väl ändå att det kommer avsnitt. För har ni hört detta så har ni ju hört ändå. Ni gör precis som ni vill. Men det är kul att få elektrisk post ibland, och kan man då skicka med en rolig bild eller två så är det också roligt. Så tack så mycket för att ni har lyssnat. Ta hand om er. Nu grönskar det och våren kommer och vi blir förhoppningsvis glada och får äta glass utomhus. Det tycker jag är trevligt. Så var snälla mot varandra, framförallt på internet. Plocka upp skräp om ni ser det. Och så ta hand om er och kör försiktigt när ni är ute och kör. Så ses vi i Lund, Gislaved, och ja, nästa gång så är vi i havet. God afton.